Dansaren och demonerna. En berättelse om omöjlig kärlek. Av Mian Lodalen. Inläst av mig, Rasmus Nyström. Romanen bygger på verkliga personer som levde i Stockholm under en tid då det var mycket svårt att vara öppet homo eller bisexuell. Varför vissa namn och adresser ändrats av respekt för dessa personers integritet. Alla eventuella likheter med döda eller nu levande personer är därför inte i sin helhet slumpmässiga, men vissa namn är utbytta, på samma sätt som skeenden, för berättelsens skull, ibland har bytt plats eller tid. Prolog. 1964. Skogskapellet, Jönköping. Prästen stod redan vänd mot altaret när klockringningen inleddes. Trots att det i dödsannonsen aviserats att begravningen skulle hållas i stillhet, så var Jönköpings skogskapell till hälften fullsatt bakom honom. Kistan var enkel, vit med träntag ut med långsidorna. En grönkvistad krans stod uppställd vid huvudändan och kransbandet med fransad guldkant pryddes av en sista hälsning från familjen. I bänkraderna fanns klasskamrater från Torpaskolan, släktingar nedresta från Gävle och dansare från Operan i Stockholm. Kikki förstås. Och bredvid henne satt Eva, som liksom Kikki ingick i den självutnämnda familjen, som de kallade sig. Vännerna som lämnat sina egna familjer för att dansa i Stockholm delade bänk bakom dem, gjorde grannar från Erik Dahlbergsgatan och sommarviste till Sjöhult. Bonden Blomqvist var märkbart obekväm i den förtrånga gåbortkostymen. Skjortan spände över buken och kavajen gick inte att knäppa. På främre raden satt de närmast anhöriga med behörigt avstånd till varandra. Pappan, med sorgband om vänster överarm och blicken fäst i den vitkalkade stenväggen. Mamman, med ena handen hårt fäst över den andra. Händerna darrade lika fullt. Om gråten bröt igenom redan nu visste hon att den inte skulle gå att hejda. De sista dagarna hade den angripit henne med sådan kraft att hon blivit rädd att själv förlora förståndet. Sladdbarnet, lillebrodern i blankpolerade finskor, pickade med tåspetsarna ner i det schackrutade stengolvet. Stora systern Anita, i T-formad och trendig svart klänning. Garderobens viktigaste basplagg för varje modern kvinna under 30. Jag känner på mig att det kommer att bli en sorgklänning, hade hon sagt. Sömmerskan och väninnan Irma, som just tagit måtten, invände. Du känner väl ingen som är sjuk, sa hon, nöp två knappnålar mellan läpparna och fortsatte att med noggrann precision nåla in klänningen i midjan, men inte på längden. Ändå hade den blivit i kortaste laget. Så var den också menad för fest och inte begravning. Nu drog Anita i follen för att skyla knäna och förbannade att det lugnande hon fått utskrivet inte alls hjälpte, trots den dubblerade dosen. Samma lugnande som hon så många gånger i brev skickat upp till honom. Om just dessa tabletter orsakat hans död gjorde det henne till medskyldig. Skuldkänslorna skickade en tryckvåg genom hela kroppen. Hon förstod varken hur hon skulle kunna leva utan honom eller fortsätta leva med sig själv. Irma satt i bänkraden bakom, hejdade ingivelsen att lägga en hand på Anitas spända axlar just som klockringningen ebbade ut och prästen vände sig mot församlingen för att öppna ceremonin. Vi har idag samlats för att ta avsked av Hans Wahlström. Den sist anlända gästen smög ljudlöst in och satte sig på en undanskymd plats längst bak i kapellet. Han bar svart skräddarsydd kostym med tätvävd bomullsnästduk i bröstfickan, diskreta manschettknappar i silver och kritvit sidenslips. I strid mot den oskrivna regeln att endast nära anhöriga ansågs ha rätt att bära vit slips. Då ceremonin närmade sig slutet gjorde prästen korstecknet och signalerade åt församlingen att resa sig. När sex allvarsamma män formerade sig runt båren samstämmigt böjde huvudena i vördnad och slöt händerna om handtagen ut med långsidorna lämnade den unge mannen på sista raden kapellet lika ljudlöst som han hade kommit. En av buketterna vid kistan saknade avsändare.